någonstans i Nordmark.
Hallå, Bea!
Nej men tjena Vanna!
Hur
Hur är
är
läget?
läget?
Jo, det är bara bra. Det är bra. Det börjar bli höst. Det är klart och fint. Mycket mygg.
Ni har
Är du
jättemycket
själv?
mygg upp i landet, eller hur?
Ja,
Ja, i
massor.
Västergötland är det ganska myggfritt faktiskt.
Ja, men skönt, skönt.
Men
Det
det är fortfarande fint.
är
Här
fint.
är det liksom tröskorna dånar över nejden på kvällarna. Det är
Först, ja, det är
skördetid.
klart.
Det är havren som tas av det sista här nu. Havren och oljeväxterna.
Ja, låter bra. Men det är inte det vi ska prata om idag.
Nej, även om det är så att det där med skördetid är ju sånt som har hänt gång på gång på gång på gång, ända från medeltiden och sen
Ja,
ännu tidigare.
ännu tidigare. Ja,
Ja.
precis. Precis. Och det kanske är mer det vi ska prata om idag. Kanske inte så mycket skördetid, utan mer ännu tidigare.
Ja.
För vi har en gäst med oss idag.
Ja, precis. En favorit, en återkommande gäst i sammanhanget, nämligen drumroll,
Rickard
Rickard
Wigård!
Wigård.
Hallå! Hej och
Hallå!
välkommen!
Tack så mycket.
Ja, vad härligt att du är här igen.
Vad härligt att få vara här igen.
Ja, men det är klart. Alltid välkommen.
Ja, tack.
Vi har ju någon sorts stående programpunkt, det här med att vi kör liksom så här fem snabba med Rickard Wingård, och så brukar det inte bli så snabbt för att vi pratar så himla mycket och tar jättelång tid och så. Men vi är ju sjukt nyfikna på att höra liksom vad du har laddat upp med idag, vad det är vi ska prata om, vad du har för liksom points. Så. Vill du upplysa oss om detta?
Ja, fem snabba ja. Ja, kanske mer som 5 000 snabba år med
Oj!
fokus vikingatid. Mer
Vikingatid,
så.
spännande!
Mycket bra.
Ja.
Det kommer att bli spännande, kan jag lova er. Jag hoppas att ni kommer att lära er, alltså, eller ni, alltså alla som lyssnar och så här, kommer lära sig och få lite nya fräscha perspektiv. Man kan hoppas att de är fräscha i alla fall, eller liksom så här lite grann ur min del av hjärnbarken, höll jag på att säga, men lite så. Så får vi se. Jag
Nytt
tänker att
satt
det kommer bli
rum. Spännande i alla fall. Och intressant, liksom. Det tror jag på. Ja. Får jag börja med att fråga, liksom, hur kom du på att, vad kommer det sig att du ville prata om just vikingatiden idag? Vad är det som
Åh, men det är ju
bränner
så
till?
ikoniskt. Det är ju så ikoniskt. Alltså,
Ja.
finns det någonting som väcker fler känslor än just vikingatid? Finns det någonting som är hetare på tv än just vikingatid? Det finns det helt säkert. Men det är hett i alla fall.
Ja.
Det är lika hett som Arn och dubbelt så mycket. Det är lika hett som Arn inte är hett just nu faktiskt. Så heta är vikingarna. De har ju en fantastisk förmåga att bara rebranda sig själva och komma igen. Det sa man ju redan under vikingatiden och det var man störd på i England bland annat. Men ja, nej, ni
Ja, ju
fattar.
lite så va. No pun intended, eller?
Pun very much intended faktiskt. Lite så. Men nej, så att
Bra.
det är ju ett spännande ämne och det finns ingen som inte har ett förhållande till vikingar. Så det är klart man ska prata om vikingar.
Ja, jag
Ja,
har alltid pratat om
faktiskt.
vikingar. Mycket bra. Väldigt, väldigt bra skäl där tycker jag. Så att, ja, det är väl bara att du kör på helt enkelt, så får vi peta in frågor vartefter.
Ja,
Ja.
men lite så.
Ja.
Jag har ändå några stödpunkter så här. Jag tänkte vi skulle köra så här. Vad, när, var, varför? Liksom
Ja.
om vikingar så här. Men jag kan bolla över till er. Vad säger ni? Vad är en viking liksom?
Ja, häromdagen kom eleverna springande och hade just lärt sig att vikingatiden är en konstruktion som inte finns
Aha.
längre. Ja,
Som inte finns längre.
nej, utan det var liksom så här, det går inte riktigt att prata om vikingatiden. Men när jag gick i skolan så lärde man ju sig att vikingatiden, det var ju ungefär så här 800 till 1100-ish. Det är
Ja.
några hundra år.
Ja.
Och att de som var vikingar var ju de som åkte ut i viking. Alltså att man liksom ute och var köpmän mest. Plundrade när det krävdes liksom. Men man var inte så brottsliga som ryktet sa.
Nej, det finns så himla många definitioner av detta. Jag tänkte jag skulle börja i någon slags språklig ände. Så här, vad betyder egentligen ordet viking? Eftersom vi är en podd som för folk som tänker, så fattar man ju att det finns inget enkelt svar, för det finns aldrig enkla svar. Vi
Nej.
vet inte riktigt. Man har väl spekulerat i om det är för att de, och då menar jag de som åkte ut och plundrade, om de gömde sig i vikar. Det är en möjlighet. Det finns också möjligheten att de kommer ifrån området Viken, som idag motsvarar då södra Norge ner i Bohuslän, alltså Oslofjorden plus Moms typ. Det motsägs dock av språkligt att de som bor i Viken senare kallas för vikverir eller vikväringar. Och alltså inte vikingar, fast man skulle kunna tro det då.
Ja, just det.
Så vi vet inte riktigt, men någonstans har det ändå med, ja, det skulle kunna ha med latinets vicus att göra, som betyder liksom stad, eller ja, vi vet inte riktigt var det kommer ifrån. Men troligt är väl att det har med vik att göra. Och det kan ju vara de som lägger till i vikar och plundrar, skulle det kunna vara. Men under vikingatiden, alltså det här ordet då, oavsett vad det har betytt från början, så är det solklart att det betyder pirat eller plundrare i en senare kontext i vart fall. Så när man är inne på isländska sagor och så, det står att det kom vikingar. Då betyder det att det kom helt enkelt folk som ville ta våra grejer och slå ihjäl oss och ta med oss som slavar helt enkelt. Och det är väldigt intressant, för att det är helt oberoende av etnicitet, nationalitet. När norrmännen åker ner i Medelhavet så blir de anfallna av alltså, muslimer nere vid Spanien, och då säger de att det kom vikingar. Kanske inte så.
Det är ett märke snarare, det är som termos som symboliserar alla typer av föremål som man som håller saker varmt.
Precis, nej men det betyder plundrare då. Men så finns det ju den här kopplingen då som är väldigt stark. Det är ju det här att vikingar är ju skandinaver på något sätt. De kommer ju från Skandinavien. Och där har vi ju, bara där börjar det bli snårigt liksom. När man pratar om vikings på engelska, vad menar man då? Menar man liksom vilken som helst skandinav under skeendet vikingatid? Eller menar man specifikt de här plundrarna? Där har vi två definitioner. Vikingarna är mångsidiga, och det här, redan där blir det liksom bråk på internet när man går med i såna här hedna grupper och sånt. Så bara, I'm a viking, bara, varför är du en viking? Och så är det av blurtan blä orsak, och så säger alla nej. Ungefär så.
My grandpa was a viking and it was good enough for him.
Lite så, och det kan betyda allt ifrån att farfar var från Minnesota till att farfar var på gymmet ganska ofta och såg lite nordeuropeisk ut. Det kan betyda precis vad som helst. Men jag brukar på engelska i vart fall skilja på Norse och Vikings, där Vikings är då de här plundrarna. Och det är rätt så intressant då, för det finns ju helt klart en länk till Skandinavien. Alltså de som åkte i viking kom ju från de skandinaviska kärnområdena på något sätt och pratade ett skandinaviskt språk. Men väldigt nya DNA-studier har ju visat att man var inte så noga. Utan var det någon som ville haka på ett fett plundringståg i öster- eller västerled, så fick de hoppa in. Så att en inte oansenlig del är liksom icke-skandinaver. Och sen är ju frågan då, vad är en skandinav, vad är inte en skandinav? Av de här icke-skandinaverna, eftersom man sket så högaktningsfullt i om de var skandinaver från början, så blev de ju liksom det sen. Så man ser ju att det blir ett genetiskt influx under vikingatid av folk som kommer från lite olika ställen. Och det är jättespännande. Det har gjorts genetiska studier och det bör ni absolut kolla upp. För vissa av de här invandrarna lämnar mycket mer spår och andra inte. Jag tror att det var så här att de som kommer från Irland och så lämnar liksom ett genetiskt avtryck i Norge och Danmark. Men de som ser ut att komma österifrån från Ryssland i Sverige verkar inte lämna några genetiska spår. Kanske för att de kommer som slavar och är en marginaliserad grupp. Eller ja, man har spekulerat i alla fall. Så att ja, det är spännande
Det är
med vilka
jättespännande.
är vikingarna liksom. Men det absolut mest spännande är ju att vi idag vet att den genetiska aspekten var inte det minsta viktigt för de här människorna. Vilket står i bjärt kontrast till varför man överhuvudtaget skapade en vikingatid. Så här, ja, Vanna, du är ju liksom lärarinna, du har
Ja.
ju på det här lite grann. Alltså
Romantiken.
ja,
Det
men
svärmeriet
precis.
för historien, när man faktiskt började fundera på vad historia var för någonting. Så att man börjar leta efter folksjälen i det gamla.
Exakt. Sverige har ju visserligen viss rutin på det där redan vid den. För vi hade ju liksom en stormaktstid och då började man ju rota i det där. Minnen från fornstora dagar och Atlantis låg ju egentligen i Uppsala och
Ja, men
liksom
det
hela Olof Rudbeck-grejen.
det är så det vet ju alla.
Men som en parentes kan ju nämnas att det hetaste heta under början av 1800-talet är ju faktiskt inte vikingar, det är ju goter eller göter. Så
Götene.
att ja,
Får
man
vi
rotar
Götiska
upp en annan
förbundet.
folkstam.
Ja, får vi Götiska förbundet och de fortfarande finns kvar och lever idag.
Ja, precis. Men de diskuteras inte. De är inte lika mycket på TV och de diskuteras
Nej.
inte. Det är inte så många som säger att jag är got. Jo, det är det ju, fast inte i den meningen.
Nej.
Och det är inte så många som, jo, de säger att de är göter också, men då är de västgötar. Ja, snårigt det där helt enkelt. Men under 1800-talet i alla fall, när man då måste hitta sitt lands nationssjäl och folksjäl och hela det där grejen, då lyckas man, skrinlägger man till slut göterna och rotar upp vikingarna istället. Och det är då som vi skapar den här, jag skulle säga att det är en nidbild faktiskt, av den långe, blonde, blåögde, tränade skandinaven som är liksom den ädle vilden, paketerad. Så. Samtidigt som man då tyckte att det här är någon att se upp till. Ja, så att det
Där är ju Götiska förbundet ganska mycket en spelare i den här tillblivelsen. För att Esaias Tegnér skrev ju bland annat den här Fritjofs saga som var det hetaste heta du kunde läsa 1825 och framåt. En riktig kioskvältare. Den var så superläst. Alltså alla skulle älska Fritjofs saga som är då ett diktverk om den ädle vikingen Fritjof som är ute på äventyr. Och den var så oerhört populär så att kejsaren av Tyskland han donerade en sketa stor vikingastaty som står i en fjord i Norge. Idag är den ju så här, ingen läser den. Vi försökte läsa den i en bokcirkel jag är med och det är ju liksom skrattretande. Det är liksom på samma sätt som 50 Shades of Grey var det hetaste heta för 10 år sedan, liksom bortglömd idag.
Ja, de två har aldrig jämförts för övrigt, men nu har de det.
Tänkte säga, jag tyckte det var lite
50 Shades.
uppfriskande liksom, att det får bli liksom det. Jag ska inte säga att det kommer vara det alla kommer ihåg från det här avsnittet. Jag hoppas att de kommer ihåg någonting annat. Men jag tänker ändå att jämförelsen mellan 50 Shades och Fritjofs saga kan ändå bli en sån där. Ja, det var det avsnittet, ja. Just det.
Ja, Fritjofs saga var ju på
Kioskvältare som
många
tog
vis, ja, sin tids 50 Shades of Grey liksom.
Ja, men
Inte
precis.
sexet
Kan jag säga,
lite
att den är
så.
oerhört kysk.
Ja.
Men det var ju en bok som alla skulle läsa.
Ja, jag tänkte mer så här att vikingarna hade ingen koll på samtycke, men ja,
Nej.
vi lämnar den diskussionen därhän kanske. Vi kan konstatera att det är en nidbild i alla fall som vi jobbar med och som i många fall har etsat sig så otroligt starkt fast. Alltså, hela tiden återkommer, alltså pizzeria, viking, Vikings, Minnesota, tjofräs, liksom sportlag och vem som än kommer från Sverige så är de vikingar. Och det är ju 1800-talets fel.
Man är
Så
väl
är det.
vit.
Ja, men lite så. Antingen så är man hot eller så är man något. Men är man hot så är man viking. Men tanken med hela det här avsnittet, det här var ju en liten preamble kan man säga, det är ju att vi ska faktiskt ta oss lite in under huden på de här människorna bortom nidbilden, tänkte jag. Det tycker jag är mycket mer spännande.
Utmärkt. Utmärkt.
faktiskt. Men då kan vi gå glida över i nästa helt sömlöst. När var vikingatiden? Har ni några bud på det då?
Ja. Vad blir det? 792 till 1066.
Ja, eller typ 793 tror jag det var.
93, Lindisfarne till, till, inte, till Stamford Bridge.
Ja, vad duktig du är. Många säger ju Hastings där och det är ju inte Hastings.
Nej,
Hastings har ju ingenting med det att göra. Varför är det inte Hastings då?
Därför att, ja, varför är det inte Hastings? Nej, men det var ju Stamford Bridge var ju precis innan.
Ja.
Ja, men jag kommer inte ihåg vad som hände.
Men är det inte så att det är två andra, liksom de är inte med, det finns inga där som skulle kunna räkna sig själva som räknar sig själva som vikingar?
Nej, det är Hastings.
Nej.
Nej.
Det gör ju egentligen inte vikingarna heller, för som sagt, det har vi ju sagt att de uppstod ju liksom på 1800-talet. Men det är helt så här, skandinaverna är ju redan ut ur leken. Vi kommer till det senare, men under senare delen av vikingatiden så var man ganska inne på att kolonisera, och då koloniserade man ju, eller koloniserade man, intog helt enkelt England ett par gånger. Och då kommer det ju en armé med, det är väl Harald Hårdråde, va? Som kommer till
det. Ja, det är det, va?
Från Norge. Till och med jag som ska kunna min historia är inte alltid helt säker. Men det är i alla fall Harold Godwinson som är anglosaxisk kung eller engelsk kung. Och så har vi då William the Conqueror som är normand eller Wilhelm Erövraren. Och vid det här laget så har ju liksom Harald och Harold har ju redan gjort upp då, och Harold har ju faktiskt vunnit här och skyndar då ner istället för att försvara sitt land mot nästa invasion av normanderna, och tar då en för laget och får en pil i ögat, men vinner inte ändå, förvånande nog. Nej, alltså han får en pil i ögat och dör.
Så att, det brukar sluta så. Man får en pil i ögat.
Det brukar sluta.
Särskilt på men, den tiden, tänker jag.
Ja, men och ni har varit jätteduktiga och klarat det till historietest. Men det är inte så enkelt. Jag håller inte med, helt enkelt. Så här kommer lite originalspåning här. Liksom. För vi får ändå prata om var vi befinner oss så här. Och på något sätt så är det lite så här att världen under den här tiden lever fortfarande i efterdyningarna av Rom. Detta enorma rike som har satt sin prägel på oss. Och sen är det lite så, först är det romartid och sen börjar alla folkvandringar, och då är det liksom en guldtid, för då strömmar guldet ut ur Rom. Och sen blir det vendeltid, då börjar man få slut på guld, och då blir det mycket mer silvergrejer. Och sen kommer liksom vikingatiden, så av alla järnålders åldrar så är det paradoxalt nog en slags bronsålder. Alltså det är liksom på väg att bli medeltid, helt enkelt. Samtidigt som vikingatiden har drag som är väldigt tydligt tillbaka till just tidigare perioder. Alltså om vi snackar en plundrande skandinav, så kan vi nog hitta dem helt tillbaka till just bronsålder. För vi har ju ganska mycket belägg för att skandinaverna var ute och härjade i Europa då. De var nere i Sydeuropa som det verkar. Det finns ett stort slag nere i Tyskland där man har velat kontrollera handelsvägar för brons och så här. Nu kommer jag inte ihåg riktigt vad det heter, det slaget, men det är, sök på Large Bronze Age Battle Germany så får ni upp det. Ett jätteslag, man har hittat massvis av kroppar, och det är flintspetsar som har fart och det är bronsspetsar, och nordborna verkar ha varit beväpnade med stora, stora träklubbor, som krocketklubbor i många fall, och det är mycket som tyder på att de ändå vann trots att de slogs mot folk med bronssvärd. Ja, det var en liten utvikning. Men som sagt, plundring har ju alltid skett.
Häftigt. Då måste jag ställa en fråga också. Bara. När ungefär är Sandbyborg i det hela?
Sandbyborg är ju 400-500-tal där. Så det är ju folkvandringstiden, om man säger.
Jag vill bara säga det. Om ni inte vet vad det är så tar jag reda på det. Det är jätteintressant. Det är en bosättning bort till Kalmarhållet, va?
På Öland,
då? Ja, det är på Öland, precis.
Som blir förintad och lämnad inte plundrad utan lämnad. Så någonting har hänt där som är riktigt creepy.
Ja, precis. Det är några som har blivit väldigt sura och faktiskt haft ihjäl rubb och stubb, som det verkar, och rivit borgen. Jättehäftigt faktiskt där. Men ja, under vikingatiden då, om vi återgår, så är vi tillbaka i yngre järnålder. Men man har ju så smått börjat dra kanske början på vikingatiden lite tillbaka faktiskt. Och jag skulle också vilja tidigare lägga slutet lite grann, och det kan jag berätta varför. Alltså, om man tänker vikingatid, då tänker man ju på, ja, vad skulle ni kunna tänka? Det finns en sak jag tänker på som är rätt så ikoniskt, så får ni säga om ni tänker på samma sak. Men jag tänker på skepp. Det är ändå ganska rimligt. Det är mycket båtar liksom. Och det var inte så himla länge sedan som man hittade i Estland Salmeskeppen från 700-tal. Och det verkar alltså vara en vikingaräd österut helt enkelt. Två stora båtar fulla med skandinaviska krigare som vid något tillfälle har blivit nermejad av lokalbefolkningen. Man har åkt in i ett sund vid Ösel, som är en stor ö där ute, och blivit överraskad troligen. Många har blivit ihjälslagna, och så har man då begravt dem i sådana här båtgravar som ju finns under vikingatid i vissa fall. De har haft alla möjliga konstiga begravningsskick, ofta brandgravar, det vill säga att man har bränt och kremerat. Men ibland har man lyxat till det och lagt någon helt obränd i en båt. Och det har man gjort där. Och det som är speciellt med de här Salmeskeppen är att det är 700-tal, men man undrar om de inte haft segel. Och det är liksom den nya heta grejen. Att, ja, för bronsålderskanoter kan man paddla, järnåldersskepp tidigare, det finns en som heter Hjortspringbåten, en järnålders från Danmark. Och så finns det ju då motsvarande från anglosaxiskt område i England från 1600-talet, Sutton Hoo-skeppet. Sutton Hoo ser väldigt mycket ut som ett vikingaskepp, fast det har inget segel, vad vi kan se. Så
Inte ens
det
någon
är en...
mast alltså. Det är liksom, man kan förstå att det inte, kanske inte fick med sig seglet i efterlivet,
Nej, nej,
men det
det
fick
har
en
ingen
mast.
mast. Nej, precis, utan man får ro det liksom. Annars så är det i princip ett fullfjädrat vikingaskepp, om man säger. Men det här med seglet verkar ha varit en ny grej. Och att man börjar, som jag sa tidigare då, nu återkommer jag till det här. Det är romartid, det är folkvandringstid, vendeltid, vikingatid. Och det blir enklare och enklare liksom vapen, mindre och mindre prakt och mer funktion, kortfattat om man säger, över tid, också i takt med att man får slut på romerskt guld och inte hittar något nytt. Så blir det lite mindre bling och lite mer
Lite mer
bruksvapen helt
funktion
enkelt.
liksom, att det är
Ja,
ja, lite tuffare, lite mer
precis.
användbart. Ja, det är
Men
ju
bara en
jättebra.
parentes här, liksom så här, men andra kulturer har ju haft segel. Det är bara det att seglet har inte slagit igenom norrut.
Nej, det verkar inte som att det har varit så. Nej. Och så är det väl också det att man ska ha kontakt med de här kulturerna. Nej, men precis, man har rott sina skepp i väldigt många fall. Det har varit liksom, som man kallar det för, galärer då, eller galleys på engelska.
Ja, just det.
Så där kan man säga att skeppet, när det börjar få segel, då börjar vi få en vikingatid. Och så är det också lite grann. Det finns ju andra förutsättningar också. Vi vet inte helt vad som har orsakat det här, men man pratar ju om push och pull-effekter i historia. Det vill säga att det finns öppningar för att åka iväg, och det finns kanske saker som stöter ifrån också. Då har man spekulerat, ja, men det kanske har varit en jättebefolkningsökning. Och på kontinenten så är det lite kaosigt under vikingatid. Alltså, de framväxande rikena i bland annat England och Frankrike då, Frankerriket. Jag skulle kalla det för den här periodens mest bortglömda rike. Det var sin tids USA, Karl den store, hela gängen, alla som var något bodde där, pratas inte ett smack om idag. Frankerriket liksom, tycker jag då.
Nu tänker jag
Absolut.
bara på den här sketchen ifrån Riskradion. Nu ska vi till Frankernas land, där ska vi plundra och skövla. Det är typ det enda man känner till. Alltså, vi kanske måste ha ett specialavsnitt om frankerna också så småningom.
Det tror jag nog. Det tror jag nog. De hade massa spännande grejer med sig. Men vikingarna visste i alla fall. Nordborna visste var franker riket låg. Och att det är ju easy pickings i många fall. Man kan dra in, det finns ingen stående armé. Man kan dra ut igen och så tar man med sig massa grejer. Det finns faktiskt en liten, ska man säga. Det finns nya rön om detta. Man har spekulerat i om, eftersom vikingar, eller ja, den nordiska befolkningen i många fall var hedningar och de anföll kristna, så har man spekulerat i om just Frankrikets frammarsch och Karl den Stores tvångskristning av Saxen, som då är liksom mellan Danmark, norra Tyskland, Nederländerna där. Det var liksom Saxen på den tiden. Om det är så att den saxiska hövdingen Widukind drog vidare till Danmark och helt enkelt sa att nu får ni passa er, för nu kommer det tryck söderifrån, så att om inte ni slår till innan de kommer så kan det hända att ni också blir tvångskristnade. Det är en teori som får mer och mer traction i vetenskapliga kretsar då.
Det är ett svar på liksom ett försvar.
Ett försvar kan man säga. Anfall är bästa försvar lite grann. Och så skadar. Ja, det skadar ju inte att man fick med sig fina grejer hem också då.
Nej, men det är klart. Det är klart. Ja. Hörrni, jag tänker att det här är ju sjukt intressant och vi har ju mycket kvar att prata om. Men jag tänker att vi ska ta en liten paus.
Kanske prata med en sponsor här.
En liten breather från våra, med några ord från våra sponsorer, eller mest våra kära lyssnare faktiskt, tänker jag. Ja. Så att vi breakar lite och så kommer vi tillbaka alldeles strax.
Ja, hej hej.
Hej.
Hej, jag heter Ermina Mirabell och jag lyssnar på Någonstans i Nordmark.
Och tillbaka igen, mer vikingar. Alltså, jag läste på här lite grann och insåg att en tv-serie som Vikings gick ju i 6 säsonger.
Var det så länge?
Ja, 6 säsonger.
Jävlar.
IMDb i alla fall, jag menar det.
Jag har sett 20 minuter av Vikings. Det var vad jag klarade. Så,
vilka 20 minuter såg du då?
De första 20 minuterna.
De sista 20 minuterna kanske.
Jag kan rekommendera
att se.
Ja. Det finns ett avsnitt där de är i Uppsala nämligen, och de parkerar båten i fjorden och klättrar upp för de höga backarna som omger templet. Aha. Och så kommer de fram till templet och det är ett stort vattenfall och liksom det är ett stort fantastiskt guldglänsande tempel på en kulle, och sen är det typ så här, du vet, Camelot.
Oh god.
Och då har ju till och med min kompis Linda som är chef ut på Gamlis. Hon säger att ibland kommer det in turister och frågar var vattenfallet är. Bara, det är platt här.
Nu får du nog sluta innan mitt blodtryck.
Okej, nu pratar vi faktabaserat här nu. Så att, Rickard, fortsätt prata du, så ska vi hålla tyst med våra...
Nej, det är väl jättebra, för det är som sagt... Som vi sa tidigare, vikingarna, alltså, vilken kommersiell succé, alltså. Fantastiskt. Men för att komma tillbaka då till vikingatiden, då hade vi dratt lite om början av vikingatiden. Då tänker jag att vi kanske pratar lite slutet på vikingatiden. För där sa ni Stamford Bridge i alla fall. Och det är ju ett slut på vikingatiden. Det finns många slut på vikingatiden. Man skulle ju kunna säga att kristningen är ju ofta någonting man drar upp när det är slutet på vikingatiden. Och det skulle jag nog också kunna säga att det är en väldigt viktig punkt, alltså när det är färdigkristnat, för man kan säga att det har pågått en kristning redan från vendeltid, eller ja, alltså i alla fall ifrån 800-talet, slutet av och framåt liksom. Och den är ju färdig allra senast på 1000-talet. Alltså, sen kan man diskutera hur färdig är den. Har folk verkligen fått allting om Thor och Freja ur skallen? Nej, antagligen inte. Men till namnet i alla fall så är den färdig. Och vi ser att runt 980 börjar det hända lite grejer. Då byggs det massa trelleborgar och ringborgar i Danmark som tyder på då att man börjar konsolidera det danska riket. Och sen har vi Jellingmonumentet då, där Harald Blåtand, det är för många Harald då, men jag tror att det är Blåtand som skriver att han erövrade hela Danmark och gjorde danerna kristna, och så sätter han upp en sten med ett jättekrucifix på. Så.
Det handlar om nationsbyggande egentligen här då.
Ja, nation är jag försiktig med, men riksbyggande är det
Gruppbyggande.
definitivt. Ja. Nationer har
Inhemskt.
för mycket. Ja, precis. Nationer har för mycket med ett språk, ett folk. Det där lät jättejobbigt att säga, för det där var en slogan för en annan nationsbyggare. Men det är ju lite, nationalismen kommer ju liksom därifrån. Mens riken är inte alls ett land, ett folk, utan det är så här, alla vi som hejar på samma kung, vare sig vi vill eller inte. Nej, men också de här, de vikingatida statsliknande, alltså statsbildningarna flyttar också då ungefär. Birka läggs ner och hamnar istället i Sigtuna som är en kristen stad. Vi ser att Uppåkra i dåvarande Danmark, nuvarande Skåne, som har funnits från 200-talet vill jag minnas och framåt, läggs ner till förmån då för Lund. Så då flyttar man på den, och Kaupang i Norge finns liksom inte heller med på kartan utan flyttas då iväg. Och Hedeby i nuvarande norra Tyskland, dåvarande södra Danmark, flyttas också till Schleswig och så vidare. Så man börjar om lite, man rebootar hela grejen när man kristnar, när man blir kristna då. Så där skulle jag säga att vikingatiden är på väg att sluta. Men så är det ju just det här skedet med att man är ute och åker båt och att man är väldigt mycket ute i världen, och det har ju inte slutat riktigt än. Och det är väl det som, det här kan man också diskutera, lite grann får sitt slut med Stamford Bridge, att man försöker att hävda sin makt i England i den här danelagen man har skapat, det vill säga det som har varit under danskt. Det är danskarna som håller i taktpinnen kan jag säga under vikingatiden. De är liksom först med att konsolidera sig. Det är de som får ett starkaste rike. De har influenser över hela svenska västkusten upp i södra Norge och över till England då. Så de har ett Nordsjövälde kan man säga. Bland annat under Knut den store då. Stackars engelsmän, de kan ju inte säga Knut. De
Kanut.
säger ju King Canute, ja precis. Så för att det är så jobbigt att säga kn, det går inte. Det kan man inte. Men
Nej.
strunt samma. Men i alla fall, vid Stamford Bridge då så får man ju spö helt enkelt. Och sen slutar man att försöka ta England. Men då kan man ju fundera på, är vikingatiden slut överallt då? Jag skulle säga ett rungande nej. Jag kan säga att det sista evenemanget, det sista eventet som man kan åka på, som kallar sig för en vikingafestival, det är satt till 1263.
Jaha, var då?
I Skottland, Largs, Battle of Largs kan man åka på.
Okej.
Det är lite grann Skottlands hova riddarvecka. Det är mycket,
1263. Det är
ja, det är
nästan
mycket.
samtidigt som Hova.
Det är faktiskt det. Det är väldigt nära. Man har mycket vilja och inte så mycket historia, men mycket, mycket vilja. Nej, det som händer där är då att norska kungen har ju fortfarande kontroll på mycket av öarna i Skottland. Det som idag heter Caithness till exempel, Katanäs heter det då. Sutherland, Suderland, alltså Sydlandet, Norges sydligaste spets ligger i Skottland. Orkneyöarna, Hebriderna och så vidare. Så att kung Håkon Håkonsson av Norge tänker att han ska segla dit, för det verkar som att skottarna är sugna på de här öarna. Han seglar dit, det blir en sjuhelsikes storm och större delen av hans flotta sjunker eller är tvungna att gå i land i ett strandhugg. Och då står det väldigt många arga skottar där och slår på dem. Och så avslutas det hela mycket tragiskt med att Håkon själv blir sjuk och dör. Väldigt misslyckat.
Han dör inte ens i strid, han dör av sjukdom alltså.
Ja,
insatt.
Nesligt. Ligga på sotesängen död. Gjorde han. Mm.
Ja, det är inte bra.
Men han är kristen så det spelar inte så stor roll. Han vill inte komma till Valhall i alla fall. Min poäng är ju på något sätt att då är vikingatiden egentligen över. Men skottarna har tolkat det som att nej, men skandinaverna var här med massa båtar. Alltså är det vikingatid.
Ja, slaget för Hova är 1275. Vad var det här, sa du?
1263. 1263.
Väldigt nära.
Ja. Nej, för då utgår man lite från att alla som inte fick liksom the memo att vikingatiden var över, de lever fortfarande i vikingatiden. Så Dublin säger man ju, de fick the memo att vikingatiden var över redan 1014 när Brian Boru, högkung av Irland, slänger ut vikingarna. Problemet är att vid den här tiden så är det ingen som vet vem som är viking eller inte, för alla är såna här blandade skandinavgäler. Lite grann. Så det finns liksom, vikingarna går dit och slänger ut vikingar och så säger man vi har slängt ut vikingarna. Väldigt förvirrande, men irländarna tycker att det var det han gjorde, så då säger vi väl det. I verkligheten däremot så blev det lite så här etniska rensningar och sånt, och de som var ättlingar till nordbor i Dublin tvingades faktiskt att bo i ett getto utanför som man kan besöka än idag. Det heter Oxman Town. Från början heter det Eastman Town, det vill säga, ja, ni fattar, där de som kom från öst fick bo. Och där bor de glatt fram tills normanderna kommer och gör en äkta etnisk rensning och bränner ner hela Eastman Town 1189. Så kanske vikingatiden på Irland slutar 1189 då. Men som ni märker så är det lite förvirrat. Nog om det egentligen. Nu har ni fått en bra och stabil introduktion till hur snårigt detta är. Där började det.
Alla epoker är ju egentligen en konstruktion. Men det är ju inte så att det kommer ut ett memo den sista december 1799. Att hörni, imorgon är det romantiken. Det är nu att läsa om klockan. Utan det hela är ju någonting vi kan se i efterhand.
Ja. Vi bygger ju liksom, och som sagt, det är ju därför man har skapat det på 1800-talet. Men här har vi liksom mellan tummen och pekfingret när vikingatiden sker då.
Mm.
Då kan vi ju gå på nästa puck. Var sker den? Ja, överallt känns det som.
Ja.
Om vi då, vi kan ta någonting som har med kronologin att göra då, att jag vill ju hävda att vikingatiden fortsätter även under 1100-1200-tal fast österut. För när vi är liksom färdiga här uppe med att ut och plundra riken som håller på att samla sig, så inser ju folk längs med Östersjön att oj, det Skandinavien är riken som håller på att samla sig, men de är inte klara med det. Ska vi inte ta och plundra dem lite grann? Och då kommer bland annat vänderna från Polen och det kommer även ester och letter och liver och allt möjligt sånt och plundrar kusterna. De bränner bland annat föregången till Kungälv 1135.
Ger sig ända runt till västkusten alltså.
Ja. Alltså de bränner norska städer, polackerna då, eller vänderna. Så pass mycket att danskarna till slut blir svinsura och börjar göra korståg och ger sig på ett ställe som heter Arkona som är superhäftigt. Det ligger på Rügen, nu var det norra Tyskland. Där är slaverna starka, vänderna. De har byggt ett tempel och en borg. I templet som är till deras gud Sviatovit så står det en stor pelare i mitten som har fyra ansikten. Ni vet, lite så här Janus-ansikte då. Och guden Sviatovit har 300 vita hästar som ingen får rida på i ett stall utanför, och det är massa mambo jambo. Så man åker dit och bränner ner det och säger nu är ni kristna. Sen åker man hem och så säger de det är vi inte alls det, och så får man åka tillbaka och säga jo, det är ni visst jättemycket. Och det sker under den här korsriddarbiskopen Absalon som också är superhäftig. Läs på om honom, alltså Absalon. Häftiga, häftiga grejer. Och Arkona och hela grejen. Men även balterna fortsätter ju då, så att esterna plundrar ju Smålandskusten under 1200-talet och så. Och det är det som, och även, ja, jo men esterna liksom från Ösel och upp där. Och det är det lite grann som drar igång de östliga korstågen, att det kommer tyskar och sånt och danskar till Estland. Så ser de att det kommer massa skandinaver i båtar och så frågar de, vad är det där för något? Nej, det är liksom våra tama skandinaver som vi plockar längs med Smålandskusten varje vår och höst. Det är ju inga konstigheter med det. Och så säger han, men de är också hedningar då. Eller, nej, de är kristna. Men vi bryr oss inte. Och då säger den tyske biskopen, ga! Oj, det är inte bra. Det här måste vi göra något med. Och så blir det en utveckling där man får östliga korståg då. Lite grann. Så är det med det. Så det sker lite olika tidsmässigt då. Men sen kan man ju prata om områden med skandinaviska influenser. Och där är det ju verkligen öst och väst överallt. De är ju så långt bort som i Newfoundland bland annat. Troligen, nu killgissar jag lite här. Det här är ju inte vetenskap. Men jag tror att man kommer hitta fler lämningar längre in och längre ner. För man har med tiden kommit att göra sådana här dendroanalyser och sett att islänningar och grönlänningar har varit och hämtat skog i Amerika under flera hundra år. Så de har haft kontakt med den delen. Men först är det ju kanske då, om man ska vända på steken, att man koloniserar Island ifrån Norge. Under den här som kallas för landnamstiden. Man flyr ifrån, när man tycker att Norge börjar bli, men det börjar bli lite mycket så här kung och fosterland, och vi är ju gamla hövdingar som gärna vill sköta oss själva. Så skaffar man sin egen ö. Ja, så då drar man till Island helt enkelt. Och senare så drar man ju också då till Grönland och har ju en koloni som tuffar på långt in på 1400-talet tills den slutligen däckar under 1400-talet. Så då är man ju på det hållet, och som vi tidigare nämnt, man är i England. Det kommer en armé redan på 800-talet, The Great Heathen Army invaderar England. Och man har hittat massgravar ganska nyligen från den här Great Heathen Army från 865-66 där någonstans, och så hade de massa läger och sånt. Och där hittade man en massgrav med massa skandinaver som har dött i strid och så. I Repton, jättespännande. Man hittar bland annat en han som kallas för The Repton Giant. Han är en stor och lång man på 1,85 eller någonting, så han är inte super, men han är lång liksom för sin tid, som har en torshammare och två pärlor runt halsen. Så det här är liksom, nu kommer de liksom. Men nu börjar de ju, nu har liksom den här första fasen där man tar kloster och plundrar och så övergått i mer att man vill etablera sig, och det gör man. Så man börjar ju etablera bland annat i Jorvik. Det finns en romersk anglosaxisk, alltså en längre tillbaka, en bosättning där, men man stöper om den till en vikingabosättning. Dublin också är också då en bosättning. Waterford, många av de här irländska städerna grundas ju då av skandinaver. Irländarna försöker också skilja lite på dem. Man pratar om Dugal och Fingal. Alltså ljusa främmande och mörka främmande. Och om jag kommer ihåg rätt så kommer de ljusa främmande ifrån Danmark. Och de mörka ifrån Norge, eller om det är tvärtom. Men man delar upp det så här, de är danskar eller de är norrmän. Det tycker man är liksom, det är liksom viktigt. Och efter ett tag då, när man inte bryr sig så mycket längre, så får man också någonting som kallas för Gael Goidlech, det vill säga främmande gäler, det vill säga en hybridkultur då, som uppstår där. Man kan kalla det för Hiberno-Norse eller Anglo-Norse och sådär. Man bryr sig inte så mycket längre om vilka som...
Bara, det bara vem är som, så. Det, var liksom, det blir vardagsmat.
Ja, det blir liksom den kulturen, en vikingainfluerad kultur på Irland och som också tar upp drag av irländsk kultur och även anglosaxisk kultur. För som sagt, man brydde sig inte så mycket om det här med att hålla sin kultur ren då som man tyckte var så viktigt på det nationalistiska 1800-talet och fram in i
Ja,
1900-talet.
men egentligen under
Det
1900-talet då det har gått bananas fullständigt.
verkar.
Romantikerna var ju fortfarande lite så här, ja ni är också bra, vi är bäst va? Men ni, okej okay då, ni får vara.
Ja.
Det är ju sen
Roman.
det blir liksom farligt sen under 1900-talet.
Det kan man säga. Romantikerna var naiva, medan nazisterna var radikaliserade, kan man säga. Lite grann. Men som sagt, vi ser inga spår av att det skulle ha varit så i vikingatiden, utan det är ju ren hittepå efteråt och propaganda, så som man önskade sig att det skulle vara. Men nej, de verkar vara väldigt kosmopolitiska. Sen är man ju i Frankrike och rör. Man får ju Normandie då. Det verkar vara en populär strategi från olika furstar i Europa att om man har problem med vikingar så ska man helst ge vikingarna ett område så att de kan skydda dig från andra vikingar. Det gör man i England och det gör man i Frankrike också då. Och det blir Normandie som då är nordmännens land.
Det är ganska smart. Det är ju, då får man ju liksom en vaktstyrka där.
Absolut.
Ja,
If
det
you
är ju
can't
för att...
beat them, join them, liksom.
Ja,
Eller
man
make them
köper ett
join you.
beskydd, liksom. Det är ju så här
Ja.
maffiametoder, helt enkelt.
Oh ja, oh
Ja,
ja.
man
Rena
säljer en
maffiametoder.
försäkring, liksom. Ge mig en del av ditt land och så kommer jag skydda er. Det är ju skitsmart.
Det funkar
Win-win.
jättebra dessutom.
Ja.
Gör det. Sen
Intressant.
börjar ju normanderna få egna idéer och tar ju England till slut då. Så att det är rätt så intressant med England just för att det är en anglosaxisk kultur som kommer ifrån norra Tyskland, södra Danmark. Så de är ju typ vikingar som blir invaderade av en skandinavisk kultur som är ju vikingar. Som då till slut blir slagna bägge två av normanderna som ju är typ vikingar. Så att det är full förvirring.
Det är typ inbördeskrig, liksom, fast på en annan plats eller något.
Ja. Förutom att man då som vi tidigare har varit inne på inte hade någon som helst lojalitet gentemot sina blodsband. Eller jo, mot sina blodsband men inte mot sina, liksom, man hade ingen känsla för etnicitet utan det är mer så här, jo men vi är ett gäng här och sen var du kommer ifrån är inte så noga. Men samtidigt är det inte så himla noga att din gammelfarfars gammelfarfar var kusin med min gammelfarfars gammelfarfar. Det spelar ingen roll. Utan nu tar jag ditt ställe här. Så att, och sen är man ju
På
nere
landsbygden
i,
fortfarande.
ja, och man är nere i Spanien och rör faktiskt mer än vad som oftast lyfts fram. Man är inne i Medelhavet. Man är ju nere i Grekland och man ristar ju runor på lejon i Piraeus och man ristar runor i Hagia Sofia i Konstantinopel.
De har jag sett.
Ja, häftigt va?
Jag har varit där, de
Ja.
är supercoola.
Ja.
Jag hittar dem aldrig, jag blir skitirriterad. Ja.
Ja.
De är
Nej,
ganska högt
man.
upp.
Och så står det väl bara typ så här Halvdan was here eller något sånt.
Ja, precis. Det är inte
Det. Nej, så att
jättespännande. Men
det.
visst bara att man har varit... Folk har varit ganska lika i flera tusen år. Om man har chans att pilla... skriva sitt namn på någonting så gör man det.
Då gör man det, för det är coolt. Ja.
Precis. Supercoolt faktiskt. Nej, men samtidigt så blir det ju då att man får kulturinfluenser från väldigt många olika ställen då. Så att i väster så är det mycket frankiskt, anglosaxiskt, irländskt. Islänningarna får ju med sig väldigt många, alltså förmödrarna till islänningarna är ju från Irland. Och förfäderna är ju från Norge. I många fall har de haft ganska mycket samiskt påbrå för de har varit längs med kusten på Norge. Det har man inte heller brytt sig om. Men jag tror att en av de äldsta inskrifterna vi har på samiska är från Island skriven i runor. Så det är väldigt häftigt, vissa
Jättehäftigt.
saker där. Och sen har man då också på senare tid luskat ut att man troligen har fått med sig en kvinna från ursprungsbefolkningen i Amerika till Island under ett rätt tidigt skede. Man har tittat på mitokondrie-DNA och så.
Ja, just det.
Ja, för de kommer ju till då Newfoundland i Kanada, och Vinland och Markland och allt vad de heter, de här ställena som de kallar det för. Och träffar då skrälingar, som de kallar urbefolkningen. De är inte jättepositiva till de här skrälingarna då, man fattar inte vad de säger och så. Men man har ett visst utbyte. Troligen är det så att det går ganska bra tills man bjuder dem på någon typ av mjölkprodukt, varpå de som då de är laktosintoleranta får väldigt ont i magen, tror att de har blivit förgiftade. Det finns också någon historia om att de ska göra en byteshandel med ett svärd, och så är det väl någon som sträcker sig fram, och då tror någon av skandinaverna att han ska ta det, och så slår han ihjäl honom, och så är liksom striden igång. Men troligen så är det då ursprungsbefolkningen Mikmak, indianer säger man ju inte längre, men ni fattar vad jag menar. Det är liksom Mikmak-stammen, de är algonkiner, tror jag. Alltså det finns ju massa olika språkgrupper, men det är de man träffar troligen. Och en av dem fick då följa med. Man kan ju misstänka ett milt eller uttalat tvång i detta. Det var nog inte helt frivilligt. Men hängde i vart fall med till Island då. Så det.
När jag var lantbruksutbyteselev med IFU med 4H i Albuquerque, så var det något av det första jag träffade på där i södra USA, när min värdfamilj tog med mig på en sån här skandinavisk afton på torget. Det kunde man ju ana att det gick skulle gå åt helvete. Men det första jag träffade, det var en stor rödbrusig man i en blå t-shirt och en vikingahjälm med horn i plast, som höll armen om en stor jättelik dalahäst i plast. På hans tröja så stod det Leif was here first. Och då kände jag, aj, aj, aj.
Du kände inte this is my people, liksom?
Nej, nej,
Nej,
nej.
nej.
The song of my people. Ja, alltså, problemet är ju att Leif var ju inte där först, för att det var ju folk där redan. Han var tidigare än Columbus, får vi ändå ge honom. Faktiskt att han med ganska mycket då, får man nog ändå säga. Men ja, nej, så ja, och så har vi ju hela då, alltså att man har varit österut längs med Volgafloderna och så i nuvarande Ryssland, och Ukraina. Man hade ju stort inflytande i Kievriket som det hette då. Som ju, ja, i föregångaren till Ukraina. Alltså Ryssland, det är ju dagsaktuellt det här att Moskvaprinsdömet är ju senare. Men Kievriket är gammalt, och grundades ju av, eller ja, det står i Nestorskrönikan att slaverna voro många, men de hade ingen ordning, så de sa hej Rurik, kom och härska över oss. Misstänker att Rurik själv har skrivit den här
Det
krönikan.
låter lite grann som Rurik
Känns
har
lite så, va?
satt med historien där, va?
Ja, men det blir då den här dynastin då, Rurikiderna, som sitter rätt så länge där, faktiskt. Och sen gifte ju folk in sig. Olof Skötkonungs dotter Ingegärd gifte sig med furst Jaroslav av
Ja, hon
Kiev
var
och så
västgöte
vidare.
för mig.
Ja, det är ju de som döps i Husaby källa. Alltså,
Bra folk.
vad folk är vid den här tiden, det är svårt att säga, men de har starka anknytningar till Västergötland i alla fall.
Ja, med det så känner jag att jag måste gå och inta någon stad i öster här nu. Så ska vi ta en liten paus?
Ja,
Vi
tar en liten paus.
ja,
Får
det gör vi. Vi tar en liten
dricka ur Husaby
paus
källa
här.
eller något så länge.
Ska göra det. Hej,
Ja.
hej.
Hej, hej.
Hej, jag heter Anna de Byx och jag lyssnar fortfarande på Någonstans i Nordmark. Gör det och du det också.
Ja, oh, det var en bra erövringstillfälle.
Ja, och det här är ju otroligt, otroligt matigt och mastigt, liksom all den här informationen, och sjukt spännande, precis som vi sa i början att det skulle bli, eller att vi hoppades.
Det är alltid spännande med Rickard, det är så det är.
Och ja, men precis, och nu har vi ju hållit på att prata om det här jättelänge, så att det är nästan så att vi ska liksom ta och bara så här runda av hela vikingatiden här nu. Vi har ju kommit långt och pratat om mycket. Så att vi tänker, vi ska ju inte trötta ut våra lyssnare allt för mycket. Utan vi får
Men,
liksom en chans.
jag har ju precis mitt uppe i Ryssland. Jag är precis över Ladoga.
Ja,
Ja,
men
ja.
Du menar att du har lite mer att säga?
Jag menar att så här kan det bli när man rusar fram i rusernas land. Haha. Jag har definitivt mer att säga.
Jaha. Men du... kanske ska fortsätta nästa vecka då?
Ja! Dubbelavsnitt!
Ja.
Fett!
Det blir dubbelavsnitt. Ja,
helt enkelt.
Våra lyssnare får helt enkelt suga i sig all denna fakta och kuriosa och alla spännande grejer som vi har fått höra och som komma skall om vikingar.
Ratta in nästa vecka för del två.
Ja, eller nästa kanske.
Ja, just det. Ja.
Vi ska inte skämma bort dem alldeles. Nej, varannan vecka får räcka. Det blir bra.
Men låter det rimligt, Rickard?
Det låter ju högst rimligt eftersom vikingar, det är ingenting man kör på en pissekvart alltså.
Nej, utan det är sant.
Uppenbarligen inte. Särskilt inte om man pratar med dig om dem.
Men kära publik, då får vi be er att om ni har mer vikinga-idéer får ni mejla dem till oss på nagonstansinordmark@gmail.com.
Mm. Eller så skriver ni till oss på Messenger eller på vår Facebook-sida kan ni göra. Eller gå in på vår Spotify for Podcasters-sida och spela in ett litet klipp kanske, om ni känner för det. Och så kommer vi helt enkelt att prata om fortsättningen av den här spännande historien om vikingar om ett par veckor. Så då hörs vi då. Tack för idag, Rickard. Så pratar vi mer snart.
Ja, det gör vi.
Ja, kul.
Tack.
Hejdå. Ha det fint så länge då.
Ha det fint.
Hej då.